tänkte jag skulle undervisa om de andliga gåvorna. Och det är ju ett ämne som är oerhört fascinerande, men som också har lett till mycket missförstånd. Så jag tänkte att jag skulle ha en ganska så lång introduktion innan jag går igenom de olika nådegåvorna var och en för sig. Men vi slår upp våran bibel och öppnar första Korintherbrevet kapitel 12. Jag läser från vers 1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Det första som Paulus säger här, det är att han inte vill att vi ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Och det finns faktiskt tre stycken ämnen som Paulus skriver så här om, att vi inte ska vara okunniga. Och det är för det första de andliga gåvorna som jag har precis läst nu. Det andra är i Romarbrevet kapitel 11 så vill inte Paulus att vi ska vara okunniga om Guds plan för Israel. Och det tredje är i första Thessalonikerbrevet kapitel 4 om Jesu återkomst. Så det är viktigt för oss kristna att då och då påminna oss själva om de här tre ämnena. De andliga gåvorna, Guds plan för Israel och Jesu återkomst. Annars är det lätt hänt att de här faller i glömska. Och det vill inte Paulus. Men i alla fall, Paulus han börjar med att undervisa korintierna om att de här andliga gåvorna är tänkta att fungera som en kropp. Det går han igenom i det här kapitlet och i sitt brev till korintierna. Och han menar att alla kroppsdelar är lika viktiga. Och Paulus menar att enbart betona eller fokusera på en speciell andlig gåva, det är fel och formar en slags deformerad kropp. Och genom att då betona så starkt att vi kristna är en kropp som hör ihop, då förstår vi också att de andliga gåvorna är tänkta att först och främst fungera i en församlingsmiljö. För det är när vi kristna kommer samman som de här gåvorna kommer till sin fulla rätt. Eftersom vi då liksom är i en trygg församlingsmiljö där vi kan stötta, vi kan uppmuntra varandra samtidigt som vi hjälper varandra att inte urarta i de här gåvorna. Man får också möjlighet att pröva sina gåvor utan att det blir kris och kaos ifall det misslyckas. Där man har en barmhärtig församling som kan hjälpa en ifall det inte blev riktigt rätt. Och därför är det viktigt att de här gåvorna används i kärlek i en församlingsmiljö. I syfte att upphöja Gud och att hjälpa medmänniskor. För att ett missbruk av gåvorna brukar nästan alltid leda till någon form av självupphöjelse, egoism eller splittring i församlingen. Sen går Paulus vidare och skriver till korintierna att ni vet att när ni var hedningar så drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Och Paulus förklarar inte riktigt vad han menar med det här. Så det är lite svårt att förstå vilka stumma avgudar han menar eller vad det är för situation som kan ha hänt. Och så här är det faktiskt ofta när man studerar Paulus brev i Nya Testamentet. Han svarar ju på ett annat brev som han har fått. Eller han försöker hjälpa församlingen i en situation som han inte kanske alltid förklarar. Man kan jämföra med att det är som att lyssna på en person som pratar i telefon. Man hör ju bara liksom den ena personen i konversationen. Och så får man försöka lista ut vad den andra säger. Så det är ju, Paulus ger oss liksom inte så mycket information om den situationen som han skriver till. Eftersom de han skriver till vet ju redan den här situationen. Men vi som då läser Paulus brev måste alltså försöka lista ut den här situationen och förstå vad hans budskap handlar om fullt ut. Och det kan man göra genom att djupstudera breven. Man kan också göra det genom forskning om den här aktuella staden som han skriver till. Och den situation som rådde i den staden vid det tillfället då Paulus skrev. Men min gissning är, i och med att Paulus skriver att korintierna förut drogs till stumma avgudar, så tror jag att de har haft någon form av andlighet i Korint innan de blev kristna. Som Paulus vill att de ska göra sig av med. Någon form av avgudadyrkan som kanske till och med liknade den kristna andligheten. Och det här har de fört in i församlingen på något sätt. Och kanske blandat ihop med nådegåvorna. Det här är ju inte helt ovanligt även i Sverige idag. Att man har med sig en bakgrund, en andlighet som man använder sig av i kyrkan på olika sätt. Och kanske en andlighet som tar sig uttryck som är obibliska. Men som man kan känna igen i andra religioner till exempel. Och min poäng är att, så som jag förstår Paulus, kommer man från en icke-kristen bakgrund och har med sig någon form av andlighet, då ska man lägga det åt sidan. Lägg bort det. Och istället fokusera på att lära sig den sunda bibliska andligheten. Det är det som jag tror att Paulus vill förklara för korintierna. Kanske hade det här med nådgåvor urartat till viss del i Korint. Beroende på att de blandade ihop det med sin tidigare form av andlighet. Och sen går Paulus vidare och skriver att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Och på Bibelns tid var det inte alls ovanligt att en person påstod sig ha ett budskap från Gud. Och att han eller hon kunde göra mirakler. Och för Paulus är det viktigt att vi kristna först och främst inte ska lyssna på någon som bara kallar sig profet. Utan att man ska göra sig viss om att den här personen åtminstone bekänner sig till den mest grundläggande kristna bekännelsen. Jesus är Herren. Det är viktigt för Paulus att det är ett kriterium för att man ska lyssna på en profet. Och för det andra så skriver Paulus också i flera av sina brev att vi alltid ska pröva om det som en profet säger stämmer överens med Guds ord, Bibeln. Det är nämligen så att allt för ofta så gör vi kristna det misstaget att tro att bara för att en person har utrustats med en andlig gåva så är allt han eller hon säger ett budskap direkt från Gud. Och det är ju direkt felaktigt. Därför att vi är ju en kropp, som Paulus säger. Vi har fått olika gåvor. Och om en person har fått en häftig, karismatisk gåva så behöver inte det betyda att den har fått gåvan att lära och att undervisa i Bibeln. Och då kanske man ska akta sig för att lyssna alldeles för noga på den personen. Och istället vara glad över att den har fått den här andra gåvan. På så sätt så hjälper vi varandra. Och att vi kompletterar varandra. Det är det som är viktigt i det här. Och sen skriver Paulus i vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Och när man studerar de här andliga gåvorna så kan det vara bra för pedagogikens skull att skilja på naturliga gåvor och övernaturliga gåvor. Gud har ju skapat oss människor och han har gett alla oss människor olika sorters naturliga gåvor när vi föds. Exempelvis gåvan att sjunga eller gåvan att ha ett sinne för matematik eller någon annan slags naturlig gåva som man kan ha fått. Men han kan också ge övernaturliga gåvor. Och de här gåvorna går utöver vårt mänskliga förstånd. Och ibland till och med trotsar de naturlagarna. Och de här gåvorna är inte bättre än de naturliga. Men för att förstå de här 9 nådgåvorna som Paulus skriver om i det här brevet. Så kan det vara bra att liksom skilja på de här 2. Sen vill jag också poängtera att alla kristna har fått den heliga ande som gåva när man blir frälst. Och rent generellt så kan alltså med andra ord alla kristna be för sjuka, profetera, få ett kunskapens ord och så vidare. Även om man inte har fått just den gåvan. Därför att det är ju Guds ande som ger de här gåvorna. Och har vi fått Guds ande så kan han göra vad han vill i vårat inre. Men Guds ande ger också en specifik gåva till var och en, så att man kan fungera mer fokuserat på just den specifika uppgift man har fått. Och genom att poängtera att det finns olika slags nådegåvor med samma ande, så visar Paulus att det finns en stor mångfald i Guds rike, men att det samtidigt också finns en enhet i Gud. Sen så skriver Paulus i vers 5, det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Och även om det inte är nödvändigtvis en mirakulös gåva i vanlig mening, så kan faktiskt Gud mycket väl välja att utrusta en viss person med en tjänst som pastor, eller predikant, eller förkunnare på något sätt. Så min poäng här är att man ska inte stirra sig blind på att det bara finns exakt 9 nådegåvor. Utan man ska istället vara glad och tacksam över att Gud låter sin ande komma till uttryck i oss på lite olika sätt. Och det viktiga är att det förhärligar vår Herre. Några exempel på de tjänster som nämns i Bibeln här hittar vi i Efesierbrevet. Där beskrivs de olika tjänsterna apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Men som sagt, man ska inte stirra sig allt för blind på just de här tjänsterna. Utan Gud kan ge olika tjänster, han kan ge en kombination av de här tjänsterna. Eller till och med en annan slags tjänst. Det viktiga är inte exakt hur man tjänar Gud, utan att man tjänar Gud. Och vill Gud till exempel ge dig en tjänst som sångare, då ska du inte bli missnöjd över att Gud inte gjorde dig till en apostel. Utan istället ska du vara glad och helhjärtat tjäna Gud som sångare och låta Guds ande få beröra människor genom din sång. Och sen skriver Paulus i vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Och jag skulle betona att Gud arbetar på olika sätt genom olika människor, i olika församlingar och på olika platser. Och jag tror man gör sig själv en björntjänst om man placerar sig själv eller sin församling i ett fack och tror att Gud kan bara verka på ett visst förutbestämt sätt. Till exempel att ja, vi är en pingstförsamling och här så talar vi i tungor. Då tror jag att man gör sig ett misstag om man tänker på det sättet. Utan istället ska man vara öppen för vad Gud vill göra på den aktuella platsen eller i din församling. Kanske vill han sprida en mångfald av sina gåvor i församlingen. Kanske vill han lyfta fram helandets gåva och så vidare och så vidare. Det viktiga är ju att man fokuserar på Gud och låter han verka genom församlingen på det sätt som han önskar. Och sen skriver Paulus: men hos var och en uppenbaras i anden så att det blir till nytta. Och återigen, varje kristen utan undantag har fått den heliga ande som en gåva i samband med sin frälsning. Och tack vare detta så kan alltså varje troende be för sjuka, profetera och så vidare. Men inte nog med det, alla kristna kan dessutom utrustas med en viss specifik nådegåva så att man kan utföra en viss specifik tjänst för Gud. Så Gud ger både rent generellt sin ande till alla, men väljer också ut vissa som han ger en viss specifik gåva till. Och det är det som de här nådegåvorna handlar om. Och nu ska vi gå igenom de här nådegåvorna var och en för sig. Och vi läser från vers 8. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Den första gåvan är ord av vishet. Och enligt Paulus, när han skriver i Romarbrevet, så är Gud den enda vise. Och visdom, det handlar ju djupa sätt om att lära känna Gud och hans vägar. Att man så att säga får av anden vishetens nådegåva kan alltså handla om att man får kunskap om vem Gud är. Men man kan också få kunskap och förståelse om vad Gud vill göra i en tid som denna. Ett exempel skulle kunna vara att någon som har utrustats med vishetens nådegåva kanske får en insikt om att Gud vill att din lokala församling till exempel ska påbörja ett arbete bland missbrukare. Eftersom Gud älskar de här människorna och vill hjälpa dem bort från missbruket. Ibland kan det kräva väldigt stor vishet att veta och förstå vad just din församling ska fokusera på i din lokala situation. Ett annat exempel skulle kunna vara att Gud genom dig förmedlar ett budskap till en viss person i din församling. Att Gud vill att han eller hon ska gå till exempel en bibelskola. För att på sikt kanske gå in i en tjänst som missionär. Ett tredje exempel på vishetens gåva kan vara att du eller din församling har hamnat i någon form av trångmål. Ni kan inte komma på någon bra lösning. Ni vet inte hur ni ska lösa situationen. Och då helt plötsligt så ger Gud ett vishetens ord som gör att ni kommer på en lösning. Som gör att allt bara helt plötsligt löser sig på bästa sätt. Ett exempel från gamla testamentet hämtar vi från kung Salomo. Han kanske är den person i Bibeln som vi framförallt förknippar med just vishetens gåva. Gud kommer ju till Salomo i en dröm och uppmanar honom att be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och då svarar Salomo, ett lydigt hjärta vill han ha, så att han kan vara domare för sitt folk och skilja mellan gott och ont. Och då svarar Gud på den bönen genom att ge Salomo både vishet och rikedomar. Och den här gåvan, den visar sig genom att två kvinnor kommer till kung Salomo och ber honom att döma mellan dem, eftersom de båda hävdar att ett visst barn är deras. Och då befaller Salomo att barnet ska med svärd delas mitt itu, så att de kan få en halva var. Och då brister den riktiga mamman ut och menar att den andra kvinnan kan få barnet, bara barnet överlever. Men den andra kvinnan, hon tyckte det var en bra lösning att hugga barnet mitt itu. Och Salomo förstår då att det var kvinnan som brydde sig om barnets liv som var den riktiga mamman och gav därför barnet till henne. Det är ett ypperligt bra exempel på hur en svår situation kan lösas genom vishetens gåva. Nästa gåva är kunskapens ord. Och den gåvan innebär att man får kunskap om något som man omöjligt kan veta, men som Gud på ett övernaturligt sätt uppenbarar. Ett exempel från Bibeln hittar vi i Matteus kapitel 17. Då ber Jesus Petrus gå ner till sjön och fiska upp en fisk. Och i fisken så berättar Jesus sen att det kommer finnas ett silvermynt som han och Jesus då kan betala sin tempelskatt med. Hur kunde Jesus veta det? Det är ju egentligen helt omöjligt. Men han fick kunskapens ord och visste att det fanns ett silvermynt i fisken. Här har jag faktiskt ett eget exempel på kunskapens ord. Det var så här att när jag var ungdomspastor i Bankeryd i Småland, så fick jag personligen uppleva det här med kunskapens ord. Inför min sista termin där som ungdomspastor så tog jag en bönepromenad, gick ut och bad och frågade Gud om det var något speciellt han ville att jag skulle göra under min sista tid som ungdomspastor. Och som svar så fick jag att jag skulle på ungdomssamlingarna predika utifrån apostlagärningarna. Och sen när jag var klar, då skulle jag stå kvar på scenen och lyssna på Guds ande. Och då skulle han tala genom mig till ungdomarna. Så när det väl var dags så predikade jag då första kapitlet i apostlagärningarna. Jag gjorde precis som Gud hade sagt. Och så stod jag kvar på scenen och så sa jag till ungdomarna att nu ska vi lyssna på Gud. Och så stod jag där och jag visste verkligen inte om Gud verkligen skulle säga något eller inte. Men jag kände mig lite fånig som bara stod där liksom och såg lite konstig ut liksom. Men efter en liten stund så får jag faktiskt ett budskap som jag berättade för ungdomarna. Och tror det eller ej, men efter ungdomssamlingen så kom det sen fram en av ungdomarna och berättade att det budskapet var riktat till just den personen. Och att hon verkligen hade behövt höra det just precis då. Och det här gjorde jag fredag efter fredag på ungdomssamlingarna. Jag fortsatte predika apostlagärningarna kapitel för kapitel. Och när jag var klar så stannade jag kvar på scenen och lyssnade på Guds ande. Och varje fredag under hela den terminen så kom ett budskap från Gud till någon av ungdomarna. Och efter ungdomssamlingen kom den personen fram och sa att det där var till mig. En liten kuriosa detalj också, att till saken har jag att de första gångerna som jag stod på scenen och lyssnade på Guds ande, så fick jag se någon slags inre andlig syn av en trädgård. Och till en början så trodde jag att det här var ett budskap till någon av ungdomarna. Så jag kunde berätta att jag såg en trädgård, men att jag inte riktigt förstod vad det betydde. Men eftersom den här bilden återkom varje fredag och det var ingen av ungdomarna som reagerade och sa att det var ett budskap till dem, så till slut förstod jag att det här var en bild som Gud gav till mig. Och innebörden i den här bilden var att Gud lät mig gå in i hans egen privata trädgård, det vill säga församlingen. Och när jag fick de här kunskapens ord till ungdomarna, så var det som att jag fick gå in i hans trädgård och ansa fruktträden och blommorna, så att de skulle kunna växa till sin fulla potential och kunna ge god frukt. För ibland behöver faktiskt vi kristna bli uppmärksammade på till exempel våran synd. Eller något i våra liv som vi behöver göra upp med. Och det vill säga bli ansade av Guds ande. Nästa nådegåva finner vi i vers 9. Trons nådegåva. Och alla troende har givetvis, som namnet antyder, tro. Men trons nådegåva handlar om att i vissa kritiska situationer få en övernaturlig visshet om att Gud kommer att agera på ett visst sätt. Och ett väldigt bra exempel på trons nådegåva hittar vi i Apostlagärningarna kapitel 3. Då är det en lam man som sitter vid sköna porten och ber Petrus om lite pengar. Och då svarar Petrus: silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Och alltså på något sätt så fick Petrus en sån visshet om att den här lame mannen skulle bli helad. Så att han i förväg kunde berätta för mannen vad som skulle hända och sen bara dra upp honom från marken. Det kan här också vara viktigt att klargöra att den här trons nådgåva inte handlar om att man ska på något märkligt sätt försöka intala sig själv att någonting kommer att hända. Och sen tror man då att det kommer att hända bara för att jag intalar mig det eller för att man tvingar sig själv till att tro på det på ett visst sätt. Det är inte så det funkar, utan trons nådegåva, det är ingenting man kan producera i sig själv liksom, eller tvinga fram. Utan det är en övernaturlig gåva från Gud och det ska vi ha respekt för. Nästa gåva är gåvor att bota sjuka. Och det är så att, som jag nämnt tidigare, alla kristna kan be för sjuka. Och många som gör det regelbundet kan också vittna om att det faktiskt sker mirakler då och då. Folk blir faktiskt helade när man ber för dem. Men den som har fått helandets nådegåva blir särskilt använd av Guds ande till att be för sjuka och få se mängder av människor bli helade. Och som man kan se i Apostlagärningarna 14 så låter ofta Gud under och mirakler ske i syfte att bekräfta sitt nåderika ord. Så övernaturliga mirakler hör ofta ihop med en sund bibelundervisning. Det kan vara viktigt att komma ihåg. Och lägger också märke till att nådegåvan att bota sjuka står i plural. Det betyder att Gud kan bota sjuka på många olika sätt. Några har tolkat det här som att helandets nådegåva också kan innebära att Gud botar sjuka genom läkare och sjuksköterskor. Men även om jag själv är av uppfattningen att Gud jättegärna använder sjukvården för att hjälpa alla som är sjuka, så tror jag inte man ska blanda ihop det här med helandets nådegåva. För sjukvården är så att säga en naturlig gåva, men nådegåvorna är övernaturliga mirakler. Och därför tycker jag att man ska skilja på de två. Ett exempel som jag har från en person som blev helad, det var när jag, det var en ungdomssamling i Bankeryd. Och efter predikan och när det var lovsång och förbön, så kommer det fram en tjej som vill ha förbön. Och jag frågar vad är det om liksom. Och då berättar hon att hon har ont i magen och haft det ganska länge. Och går på medicin för att hon har så ont. Ja, och då ber jag för henne i 15 sekunder. Jag brukar inte be så mycket längre oftast, utan bara jag ber Gud att hela personen. Och sen när jag är färdig med bönen så frågar jag henne: hur kändes det? Hur känns det nu liksom? Känns det bättre? Och då såg hon fortfarande lika besvärad och ledsen ut och sa att nej, det känns inte bättre. Så här. Och så ställde hon sig upp och skulle ledset gå därifrån. Och då kände jag bara att nej, det här kan inte vara rätt. Alltså. Så jag bad henne komma tillbaka. Och så frågade henne så här: tror du verkligen att Gud kan bota dig? Så tänkte hon efter en liten stund. Och så ser jag hur ansiktet liksom blir mycket gladare på något sätt. Hon lyser upp i ett litet leende och säger: ja, det tror jag nog faktiskt. Och då sa jag att ja, men då ber vi en gång till. Och så bad vi tillsammans i 15 sekunder. Och sen efter det så frågade jag henne: hur känns det? Och då lyser hon verkligen upp i ett stort leende och säger att ja, det är borta, det som gjorde ont. Och så ställer hon sig upp och hoppar. Och jag undrar varför då liksom. Och så säger hon att hon har haft ont i knäna också, inte kunnat hoppa. Så det var lite konstigt tyckte jag, men hon är jätteglad i alla fall och springer iväg till sina kompisar. Och så ställer de sig i en ring runt henne och så ser jag hur hon i mitten av ringen står där och hoppar och är jätteglad liksom. Och sen träffar jag henne något senare, några veckor senare. Och då berättar hon att hon nu har fått sluta med medicinen för att hon är helt frisk och helad. Och magen är bättre och knäna är bättre. Nästa gåva hittar vi i vers 10. Och den handlar om att gåvan att utföra kraftgärningar. Och nådgåvan att utföra kraftgärningar handlar om att Gud vid väl valda tillfällen utför märkliga mirakler som trotsar naturlagar. Och i Bibeln så kan vi ju finna många exempel på det här. Till exempel när Jesus och Petrus gick på vatten. Eller när Jesus befaller stormen att stilla sig. Eller till exempel i Apostlagärningarna 8. När Guds ande hastigt rycker bort Filippus från öknen. Och förflyttar honom mirakulöst till staden Asdod. De här miraklerna är ju oftast ganska ovanliga. Men de händer faktiskt titt som det. Ett exempel jag har hört på en pastor i Kina är att han brukade gå runt och predika och de kinesiska myndigheterna uppskattade inte det och satte honom i fängelse. Men han lyckades alltid rymma. Så till slut så tröttnade vakterna på att han alltid rymde, så de slog faktiskt sönder hans ben. Och så fick han ligga in i sin fängelsecell och kunde inte ställa sig upp. Och då kunde han ju såklart inte rymma heller. Men en natt så säger Gud åt honom att ställa dig upp. Och han lyder Gud och ställer sig upp. Och då i samband med det så blir hans ben helade. Och så säger Gud åt honom att gå ut ur fängelset. Och då går han bara förbi vakterna utan att de ser honom. Och han går ut ur fängelset och porten öppnas. Och han är fri. Det här är ett typexempel på hur Gud gör kraftgärningar liksom, som går utöver naturlagarna, märkliga mirakler. Nästa gåva är gåvan att profetera. Och i dess mest ursprungliga form så innebär det här ordet profet att man är någon form av språkrör. Att man helt enkelt förmedlar ett budskap från Gud till en människa. Men den här profetians gåva är samtidigt väldigt mångfacetterad gåva och kan exempelvis innebära att man får ett uppmuntrande ord från Gud till någon som behövde höra just det just då. Men det kan också innebära att Gud uppenbarar någonting om framtiden. Och det är extremt viktigt att den här gåvan att profetera inte blir gåvan att profitera med i. Det vill säga att man utnyttjar det profetiska för att tjäna pengar. Utan den här gåvan som Paulus skriver i kapitel 14 i det här brevet ska leda till uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Det är också viktigt, som man skriver i Romarbrevet, att det profeterade ordet alltid är i överensstämmelse med tron. Det vill säga att det stämmer överens med Bibeln. Och det som man skriver i Thessalonikerbrevet, det är också noga att man prövar allt som profeteras. Och enligt min personliga erfarenhet så är det inte alls ovanligt att om man är en grupp troende som samlas till bön och ber för varandra, att någon får ett profetiskt budskap till den man ber för. Det kan till exempel handla om att Gud kallar den personen till ett liv som missionär. Eller att Gud i all enkelhet vill ge vägledning i ett svårt vägval som personen i fråga står inför. Och när man då upplever att man får sådana här profetiska budskap till någon, då är det samtidigt väldigt viktigt att man alltid prövar det här budskapet. Och det första man ska pröva, som sagt, stämmer det överens med Guds ord? Och det andra man ska pröva är om det verkligen var ett budskap från Gud och inte ens egna personliga tankar. Och det kan ibland vara väldigt svårt att avgöra. Och det är därför det är så viktigt att den här gåvan fungerar i en församlingsmiljö. Där man har möjlighet att faktiskt göra fel och att pröva. Och att det inte är hela världen om det blev lite fel. Men hur vet man då om ett eventuellt profetiskt budskap verkligen är från Gud eller om det är ens egna tankar? Det bästa sättet tycker jag att ta reda på det är genom att helt enkelt vänta och se. För om budskapet är från Gud så kommer det att ske så småningom. Ett bra exempel på profetians nådegåva från Bibeln hittar vi i Apostlagärningarna 11. Då är det några profeter som kommer från Jerusalem ner till Antiochia. Och där profeterar de att det ska bli en hungersnöd över hela världen. Och det ledde till att församlingen gjorde en insamling för att hjälpa dem som var i nöd. Nästa nådegåva är gåvan att skilja mellan andar. Och den här gåvan går ut på att man på ett övernaturligt sätt kan skilja mellan den helige andes verk och onda andars verk. Och ett exempel på den här gåvan finner vi i Apostlagärningarna 16. Där möter Paulus en slavflicka som har en spådomsande, står det i texten. Och hon skaffade sina herrar goda inkomster, står det också, genom att spå. Så den här flickan fick alltså andliga budskap. Men de var inte från Guds ande, utan de var från en ond ande. Och den här flickans budskap var dessutom faktiskt väldigt bibliskt och väldigt korrekt egentligen. Hon säger till exempel så här: de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Men så även om det här var mycket korrekt, det hon sa, så Paulus var inte alls nöjd med att hon proklamerade det här bibliska budskapet. Och till slut så befaller han den onda anden att lämna henne. Och för en person som inte har gåvan att skilja mellan andar så kan det i princip vara helt omöjligt att med säkerhet veta om en profet eller någon annan med ett andligt budskap har fått de här orden från Gud. Eller om det kommer från en ond ande. Men med den här nådegåvan så kan Gud på ett övernaturligt sätt skilja mellan andar. Och vi ska inte bli förvånade över att det ibland kan vara svårt att skilja mellan andar. Eftersom djävulen ibland gör sig lik en ljusets ängel. Och att han faktiskt sänder ut falska apostlar och falska profeter för att försöka lura Guds församling. Kan vi läsa om i andra Korintherbrevet kapitel 11. Nästa gåva handlar om gåvan att tala olika slags tungomål. Och ordet tungomål betyder egentligen språk. Så rent generellt innebär tungotal att man av Gud på ett övernaturligt sätt får ett bönespråk som man kan använda för att i sin ande be till Gud med ord som man själv inte förstår, men som Gud förstår. Och normalt sett är det här bönespråket inte ett befintligt språk utan bara ett andligt språk som helt enkelt bara Gud kan förstå. Men vid vissa tillfällen kan faktiskt den som talar i tungor få möjligheten att tala på ett befintligt språk men som man aldrig själv har lärt sig. Och Paulus skriver faktiskt i kapitel 14 i det här brevet att han vill att alla kristna ska få ta del av den här tungotalets gåva. Men han konstaterar samtidigt i kapitel 12 att alla inte får det. Och precis som alla andra nådegåvor så kan alla kristna rent generellt få ta del av allt som den heliga ande gör. Som i detta fall att tala i tungor. Samtidigt som Guds ande ibland väljer ut en viss person som man använder extra mycket med en speciell gåva. Och i det här fallet kan det handla om att någon ges den övernaturliga förmågan att få förmedla ett budskap från Gud på ett språk som man själv inte kan. Det här finner vi exempel på i Apostlagärningarna 2 där apostlarna predikar på alla möjliga språk som de inte själva hade lärt sig. När jag själv för många år sedan fick den här gåvan att tala i tungor, då började det faktiskt bara med ett enda ord som jag upprepade gång på gång. Jag visste inte vad ordet betydde, men jag förstod liksom att på ett övernaturligt sätt så förstår Gud. Och allt eftersom så kom det fler och fler ord och idag är mitt tungotal ungefär som ett språk som jag använder i min personliga bön. Jag kan inte förstå det men jag litar på att Gud hör min bön när jag ber i tungor. Så man kan säga att jag har rent generellt fått tungotalets gåva. Men jag har faktiskt också blivit använd av Gud ibland på ett mer specifikt sätt. Ett exempel är att vid ett tillfälle så var vi några stycken i min lägenhet och bad tillsammans. Och hon som satt bredvid mig, hon råkade höra mig och mitt tungotal som jag bad lite tyst för mig själv. Och när bönen sen var slut så frågade hon faktiskt mig så här: Christian, kan du franska? Och jag svarade nej. Varpå hon berättade för mig att jag faktiskt hade bett på franska. Och att hon förstod vad jag hade bett eftersom hon kunde det språket. Så tydligen så hade Gud lett mig att på ett övernaturligt sätt be en bön på franska. Kanske för att hon behövde höra just den bönen just då. Paulus är också noga med att tungotalets gåva rent generellt bör användas för egen personlig uppbyggelse. Det skriver han i kapitel 14. Och att man därför inte okontrollerat ska be i tungor på exempelvis en offentlig gudstjänst. Man får gärna tala i tungor på en gudstjänst men då vill Paulus att det i så fall ska vara högst 2 eller 3 om man ska göra det högt och tydligt. Och att det dessutom ska uttydas då, eftersom hela församlingen i så fall blir uppbyggd istället för bara personen som ber. Har man ingen uttydning av sitt tungotal så är det bättre att man ber till Gud tyst för sig själv, enligt Paulus. Nästa gåva hör ihop med tungotalsgåva. Och det är gåvan att uttyda tungomål. Och den här gåvan handlar om att man på ett övernaturligt sätt förstår betydelsen av sitt eget eller någon annans tungotal. För när någon profeterar så bygger det upp församlingen. Men när någon talar i tungor så bygger det ju bara upp den som talar i tungor, eftersom resten av församlingen inte förstår vad den som talar i tungor säger. Men om någon då skulle kunna förklara vad den som talar i tungor egentligen bad om, så kan det ju bli uppbyggligt för även resten av församlingen. Så skriver Paulus i kapitel 14. Och det här har jag faktiskt varit med om. Återigen så hade vi samlats i min lägenhet, en grupp, för att be tillsammans. Och återigen så bad jag i tungor, tyst för mig själv liksom. Men då var det faktiskt så att, återigen, den som satt bredvid mig råkade höra vad jag bad. Och förstod vad jag bad. Men den här gången var det inte franska, utan det var ett övernaturligt språk. Och på ett övernaturligt sätt så förstod den här personen vad det var jag bad. Hon kunde uttyda vad jag hade bett och förklarade för oss andra liksom vad min bön hade handlat om. Exakt hur det här fungerar, det går ju inte att förklara, men det är eftersom det är en övernaturlig gåva. Och nu till sist, vers 11, avslutningsvis, så står det så här. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Alla de här andliga nådegåvorna är gåvor från Gud. Det är nådegåvor, det vill säga att de har vi fått oförtjänt från Gud. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna de här gåvorna. Och syftet med dem är att bygga upp församlingen. Nådegåvorna får aldrig användas i syfte att förhärliga oss själva. Eller att skaffa oss själva fördelar. Eller att orsaka splittring i församlingen. De är till för att ära Gud och för att hjälpa medmänniskor. Och i den här versen kan vi också se att Guds ande fördelar sina gåvor åt var och en. Alltså kan alla kristna få åtminstone en nådegåva. Och om du som lyssnar på det här just nu inte har fått en nådegåva, då skulle jag faktiskt vilja uppmuntra dig till att börja be till Gud om att få en. Om du gör det så kommer du nämligen snart att få se att Guds ord faktiskt stämmer. Men vi kan aldrig kräva av Gud att få en viss speciell gåva, utan bara tacksamt ta emot den gåva som Guds ande ger oss.